So, der Rolita war mit der Jen. Ingrid war hat Furzeta, wurde Samtal und der Fastan. Für Agangen prata de vie, om hat Följa den Heligian de ut i öknen. Okida gavi tuolika texter. Tuolika evangelier som kommer att berika vårt samtal, tror jag. Och att göra det spännande att fortsätta vår vandring. Du är fortfarande i Matteus evangeliet och vi katolska kyrkan läser vi fortfarande Markus evangeliet. Nu på söndagen läser vi Jesus på Härlighetens berg ur Markus evangeliet. Och förstås, vi pratade förra söndagen om Andra Moseboken. Det är också vår bakgrund för fastan och Deuteronomium. Och hur viktigt är Sinaiberget för Guds ord. För där fick Moses och hela Israelfolket de tio bud. Ett sätt att leva och följa Gud. Och idag med Johannes, Simon och Jakob följer vi Jesus Kristus till berget. De säger det var kanske Tabors berget i Galileen för att träffa Jesus Kristus förstås, men också Moses och profet Elia. Men vad har du fått som evangeliet idag?
Evangeliet för Svenska kyrkans läsningar är Matteus evangeliets 15 kapitel där Jesus faktiskt drar sig undan till området kring Tyros och Sidon. Det är ett väldigt speciellt område, kommer vi att höra om lite senare. Och där så kommer han att stöta på, eller snarare hon stöter på honom, en kananeisk kvinna som kommer och ber honom om att ta förbarmande med hennes dotter som är besatt av en demon. Och liksom vi förra veckan kopplade våra läsningar till Exodus och Andra Mosebok, men också Första Mosebok, så kan man faktiskt koppla kvinnans samtal med Jesus till först till Genesis, till Jakob som vid Jabboks svad brottas med en okänd. Den här veckan så har vi, kan man säga, en samlande tema för läsningarna är den kämpande tron. Och det är mycket av det som min evangelieläsning handlar om den här veckan. Om en kvinna som kämpar med sin tro och Jesus som svarar henne. Och på samma sätt som Jakob en gång brottades med denne okände, står det.
Vår evangeliet visar tre männen som kämpar med deras tro. Även om de ser Jesus Kristus, de ser någonting större som händer med Moses och Elias vid Jesus Kristus. Vi ser att de inte förstår helt vad händer. Så det är också någonting för oss att det inte är på grund av att vi är utanför vår troskrets, man kan säga, eller kyrkotradition, att vi kan förstå bättre, men att ja, det är också någonting som vi kan kämpa inuti. Att vad betyder för det för oss vad som händer?
Ja, alltså man skulle kunna säga att vi båda två på ett sätt har överraskningens evangelium denna dag. Lärjungarna blir överraskade på Taborgsberg. Deras tro möter ju verkligen det är någonting stort, det är en stor utmaning att förstå detta som händer. De kommer inte förstå det förrän efter uppståndelsen. Och likadant är det här, men det intressanta i mitt evangelium också är ju det att det är Jesus som faktiskt hör i evangeliet. Han blir överraskad av hennes tro. Mm. Så det är på ett sätt verkligen överraskningarnas evangelium som får, kan man säga, alla parter på olika håll att tvingas tänka utanför sina vanliga ramar på olika sätt.
Och också hur vi måste omfatta allt som händer, för som vi ser på berget att det inte bara Jesus Kristus som någonting nytt, men det också Moses och Elia, att det hela lagen och profeter tillsammans för att kunna förstå vem är Jesus Kristus, men också vad det betyder att följa honom. Och ibland den fråga som de lärjungarna har är också vår fråga, som den kvinnans fråga till Jesus Kristus är samma fråga vi kan ha, att ja, men det är också för mig. Och jag tror det är ganska viktigt att våga komma till Jesus Kristus med våra frågor. Och ibland vi tror att för att vara ett bra kristen måste vi checka alla frågor på en checklista. Att säga, okej, nu jag förstår allt min kyrka säger eller lär mig. Jag kan delta i kyrkolivet. Att det, jag tror tvärtom att delta i vår tradition med hjälp av andra traditioner faktiskt, att vi kan förstå vad det betyder att vara, jag skulle säga katolik, lutheransk och så vidare. Men det är genom att ja, våga ställa frågor. Så vi kan börja med din text faktiskt. För jag tror det gör en bra inledning för att närma sig Jesus Kristus.
Och under fastetiden så är det ju påsett att vi vandrar med Kristus ut i öknen. Och i öknen så prövas ju tron på olika sätt. Och när vi kommer in i evangeliet idag så är Jesus i området kring Tyros och Sidon. Och det är ett område som i evangelierna eller i Bibeln har associerats med avgudadyrkan. Ni kanske minns profeten Elia som kämpade mot Isabel, denna drottning som ville införa Baalsdyrkan i Israel. Isabel kom från detta område. Och det var faktiskt så att även i den tidiga kyrkan så ville man beteckna någon som heretiker, så kunde man använda just Isabels namn. Så vi har en kvinna som kommer från detta område och hon står alltså utanför den judiska gemenskapen. Och hon kommer till Kristus och ber honom om hjälp, om att förbarma sig över hennes dotter som är plågad av en demon. Och hon använder uttrycket som för oss på ett sätt är självklart. Hon säger, Herre Davids son, förbarma dig över mig. För oss är det ju självklart, ja, Kristus är ju, Jesus är ju Davids son. Men vi skulle kunna gå lite längre ner om vi ser, vilken tro är det egentligen som denna kvinna uttrycker? Det fanns ett enligt folktro i, ja, bland hennes gelika, fanns det i Israel på den tiden en folktro att Davids son Salomo kunde vara en god demonbesvärjare. Så frågan är vilken förståelse hon egentligen har när det gäller Jesus. Menar hon honom som att den är man som kan besvärja demoner, eller menar hon med vad vi skulle mena med Jesus Davids son? Och vi hör faktiskt hur Jesus först är ganska avvisande mot henne. Det är en väldigt spännande diskussion. Och där säger han, jo, svarar han ju att jag har inte blivit sänd till andra än den förlorade fåren av Israels folk. Men då säger hon, Herre hjälp mig. Och så säger han, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Och det intressanta här att hundarna har vi översatt med här, men egentligen menas det, i grundtexten står det faktiskt de som hundvalparna. Så liten och så väsensskild gör hon sig själv och sin dotter från allt det som Jesus är. Och nu ska vi tänka in i sammanhanget här att lite innan i evangeliet så har precis Jesus gjort ett av de stora brödundren. 5000 män plus kvinnor och barn har fått bröd och har fått mat att äta ur ingenting. Och det är lite det här som är bakgrunden också, kan man se. Alltså Jesus ger ju liv och han ger bröd. Och hon som kommer utanför hans gemenskap eller den judiska gemenskapen bönar och ber. Och till slut så hör vi ju faktiskt om hur hennes dotter blir hjälpt. Och den här, det finns ju många olika ingångar till dagens evangelium. Men en viktig ingång är precis det som du precis har nämnt, Pierre-André, detta att vi utanför, när vi mötet med någon utanför vår gemenskap, kan vi, om vi låter oss utmanas på det sättet, så kan vi verkligen lära oss. Vi lär oss mycket av, vi lär oss av varandra och vi kan fördjupa vår tro. Men det också, man ser hela kvinnans samtal med Jesus, så är det ju så att han ger henne ju inte en lätt match på ett sätt. Han ger henne inte lätta svar. Men i det att han utmanar henne så fördjupas ju ändå hennes tro. Så oavsett i vilket ärende hon först egentligen, hur hon uppfattar honom från början, så är det ju så att hon på något sätt fördjupas i förståelsen av honom ju mer, hur länge samtalet utspelar sig. Och om vi går till oss och vår vandring i fastetiden, så är det ju så att under fastan så prövas ju tron på olika sätt och allt är inte lätt. Men just när det inte är lätt, då är allting på ett sätt väldigt bra, för då utmanar sig, då växer vi. Även om det kan kräva blod, svett och tårar ganska många gånger. Och det gör det. Men det är just i detta som växten sker. Det är någonting djupt mysteriöst i detta. Men det är utmaningen som vi kan, hjärtat på ett sätt kan vidgas så att vi förmår än mer ta emot det som Kristus, som Gud vill ge oss.
Ja, och ofta vi är uppmuntrade att lyssna på Gud. Det är vad vi hör också i Jesus förklaring. Lyssna på min son. Men här, det är Jesus Kristus som visar oss hur vi måste lyssna på andra. Och vad du sa också, att det finns i bakgrunden första kungaboken med profet Elias. Men det finns också Exodus. För just efter Sinaiberget, när Moses kämpar för att ordna samhället, det är Jethro, Moses fru fader, som kommer att ge honom några tips för att ordna samhället, för att säga hur du kan också välja rutin och ledare för att hjälpa dig i ditt arbete. Så det är ganska intressant att ofta i Bibeln det vad vi säger att Moses, Elias, Jesus, de är redo att lyssna på andra. Och det är inte på grund att, ja, förstås måste vi lyssna på Gud och det vad vi hör från början. Men det är också att det är verkligen en dialog. Hur Gud lyssnar på oss. Oavsett vi är. Och det, jag tror det är ganska spännande också. Det kan hjälpa oss att genom detta att fördjupa vår tro och förstå vad är vår väg efter honom. Och det börjar, det grundas i den lyssnande process. Att verkligen han, Jesus Kristus, tar på allvar hela möter han har. Och det, jag tror också en fråga för oss. Är vi redo att satsa på alla som vi träffar eller vi kommer att träffa. Att säga, det finns någonting för mig att lära i det här mötet. Du pratade om ekumenik. Det finns en ny sätt att göra ekumenik. Den mottaglig ekumenism, receptive ekumenism. Att inte säga först, jag har någonting att ge åt andra. Men jag först någonting att få från någon annan. Och det kan belysa, samtidigt kan det berika också min tradition. Det är inte bara att säga, ja, det gör en ny belysning om hur jag tror eller vad jag tror på, men verkligen också det berikar mitt sätt att tro och följa Jesus Kristus. Och det är det viktigaste. Det är verkligen att det är tillsammans. Och det är någonting som vi ser också om vi tittar på Jesus Kristus, det är inte en one-to-one relation med någon. Det är inte att säga, okej, jag ska välja min bästa lärjunge och med honom vi kommer att gå upp på berget. Nej, han tar tre. Så förstås, det kommer att ha tre olika versioner att samma händelse. När han börja predika, jag kallar en grupp av 12 lärjungar. De var faktiskt mycket större för när vi läser Lukas evangeliet. Vi ser att det finns en stor band som följer honom med kvinnor, män. Så det är också det är ganska viktigt att han kallar folket, som vi ser i förstås Gamla testamentet, redan med Abraham, det är ett folk som är kallat Exodus förstås, att det är folket som följer Moses för att träffa Gud på berget och sen att gå in i det utlovade landet. Det är alltid ett folk, och det är ur att tillsammans vi tillhör Kristi folk, Guds folk. Och vad vi läser i våra texter verkligen, det är en lära om vad det betyder att tillhöra Guds folk. Och båda våra evangelier, Matteus idag hos dig och Markus med Jesu förklaring, det är verkligen en lära om vad det betyder att lyssna på honom. Men hur först han lyssnade på oss. Så om vi fortsätter på berget med Markus. Det tror jag också en koppling mellan vår två evangelier. För du pratade om profet Elia. Och det är verkligen en av dem vi kommer att träffa på berget. Det är Moses och Elia med Jesus Kristus. Och när vi tittar på profet Elia, det är ganska intressant faktiskt. Hans väg, för han kämpade mot falska profeter. Han hade också Jezabel och jag kommer inte ihåg kung Nam, men så han har institutionen mot honom, de falska profeterna, och sen han hittar till flykt utanför, man kan säga, det utlovade landet. Och det kommer att hjälpa honom att komma in igen i det land Gud gav till sitt folk. Och under tiden utanför, han kommer att ha två möter med icke-judéer. Det kommer att hjälpa honom att Guds goda nyheten är för alla och inte bara för en liten grupp. Och till sist ser vi honom också flytta södra ut till berget för att träffa igen Gud. Vad är spännande när han träffar Gud, det är inte i de stora händelser, eld, storm, att Gud finns. I den liten vind. Det också uppmuntrar oss att titta med nya ögon också kring oss, att Gud fortfarande pratar till oss. Men inte kanske i de stora händelser, men i de små grejer som händer i vår vardagsliv. Det är vad vi ser med den kananiska kvinnan som verkligen vågar fråga Jesus Kristus. Och det var saknar med de tre lärjungarna som följde Jesus Kristus och följde honom med på berget, att det hände någonting större, och de fortfarande ifrågasätter, men vad händer verkligen? Och förstås, när Jesus Kristus sa, men ni måste säga ingenting till de andra, det är också ett, men varför? Och jag tror ibland vår tro är den att våga göra någonting, men samtidigt ha en stor, men varför? Vad händer? Och att kämpa, som du sa i början, att ja, min tro finns i dessa två, mellan dessa två tendenser. Jag tar en steg, jag vågar göra någonting, jag vågar närma mig Gud. Men samtidigt, ibland, ja, jag tvivlar.
Jag skulle säga också att detta handlar ju också till syvende och sist väldigt mycket om förtrösten på Gud. Att också dels att vår Herre talar i det lilla, som han talar i susningen när Elia står där på berget och kommer fram. Han är inte Gud, är inte elden, inte stormen och så vidare. Men när Kristus väl uppenbaras som han gör på Tabors berg, och lärjungarna uppenbarligen fattar inte så mycket av detta, så ligger det ju en förtröstan i detta. Och Jesus säger dessutom till dem att de får inte säga någonting om det än. Då ligger det ju en stor förtröstan i dem, att de får lita på att de kommer att kunna förstå det. Och likadant är det också i vår tro. Alltså det är mycket som vi kämpar med, inte bara det som vi ser och förstår, men också det vi inte förstår. Alltså allt är ju på något sätt en kamp att fullständigt se bilden. Det är ju inte någonting som någon av oss får i vår vandring. Så fungerar det ju i Guds rike att man ser en liten glimt där, och vad det betyder, man ser en liten glimt där. Men den stora bilden av det som vi gör och hur vår tro utvecklas, det är ju någonting som vi kommer att se, ja, när den dagen är inne. Mm. Och det handlar ju verkligen om då att vandra i tillit till Gud, att han är den som håller i alla trådar och ser till att allting blir precis som det ska. Och det är ju det som Elia gör. Jag tycker väldigt mycket om Elia. Han lägger sig ner och vill nästan och är typ helt utarbetad och deppad och vill dö och lägger sig ner i öknen. Och då kommer ju en ängel med vatten och bröd och ser till att han tassar fram i 40 dagar tills han kommer till berget och där får möta Gud. Mm. Och det är ju verkligen förtröstan på Gud.
Och att också att se att Gud låter sig träffa åt andra. Det är, vi kan träffa Gud. Och det var vi läser också i dagens evangelium, i Markus evangeliet, att det, då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Som vi läser i slutet av Exodus, när molnet kom över tältet. När vi läser också i Andra Samuels boken, när Salomo inviger Jerusalem tempel och Guds närvaro kommer i templet. Och nu Jesus Kristus, som vi läser i Johannes prologen, som vi har läst i jultiden, att det är Gud själv som kommer och vandrar med oss. Och nu också idag kommer i deras tvivlar, kommer också Guds närvaro att säga wow. Det är Gud som närmar sig. Och det är ganska intressant att ofta vi tror att det är vi som måste närma oss Gud. Men som vi har sett sista gången också, att det är alltid Gud som tar initiativet. Han tar ofta den första steg. Och sen kom inbjudan, kom och följ med och lyssna på min son. Och som han säger, lyssna till honom. Det finns alltid en inbjudan. Men vi måste också acceptera att ibland måste vi gå utanför, som Jesus gjorde. Han lämnade Galileen. Han lämnade Juden också för att predika. Och det är en fråga som vi kan ha både tous som präster som verkligen har fått uppdrag i kyrkan att predika Guds ord. Är vi också redo i vår uppdrag att gå utanför och förkunna Guds ord? Och få också utmaningar från andra.
Och se kanske också på de utmaningarna i så fall som någonting som gör att vi kan växa till och stärkas i vår tro. För det tycker jag just detta ur Genesis med Jakob vid Jabboks bad. Att han brottas, han vågar också brottas med detta. För detta är ju det är en utmaning för oss att gå utanför vår tradition. Men det innebär ju också en brottning. Och det är någonting som, vi har ju Jakob, han brottas ju hela natten. Och han säger ju till den här människan, det är den okände mannen, att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och sen får han ju namnet Israel. För han har kämpat. Och på ett sätt så ser jag det som också när vi vågar se utanför våra egna gränser. Vågar inte utmaningen att möta varandra. Jag ser det lite av den här brottningen också. Vi måste brottas hela tiden. Det innebär ju inte bara en brottning med den andra traditionen, men också med oss själva. Vad är det som jag anser vara så viktigt och på vilka grunder? Och det förändrar ju oss. Och då kan det ju vara så att vi, liksom Jakob, går lite haltande men välsignade efter detta möte.
Men verkligen, vi kan se att även om vi började med utmaningar, tvivlar. Till sist kommer vi att vara enad kring Jesus Kristus. Att verkligen, som jag sa, att vi kommer att bli en del av Kristi folk, av Guds folk. Och om jag kunde sammanfatta vårt samtal, jag skulle sluta med Paulus till Galaterna. Att någonting som vi måste, jag tror också, komma ihåg och kan ibland ge oss hopp att vi kan följa Jesus Kristus tillsammans och verkligen att vi tillhör samma folk. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, är ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och avtagare enligt löftet. Och jag tror det är en fantastisk sammanfattning att vad vi försöker göra under fastan tillsammans, men också om vår kallelse att titta framåt tillsammans och inte bara om våra skillnader eller om vad vi kan tro saknas oss det eller oss med, men verkligen se att vi är ett i Jesus Kristus. Tack igen, Ingrid.
Tack själv.
Och vi ska fortsätta nästa söndag.